Med tre företagstjänst, tre växel kan ni hjälpas åt att svara, få fler affärer och nöjdare kunder, även om ni befinner er på olika platser. Låt inga samtal lämnas obesvarade. Jobba smartare med tre företag. Välkommen!
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Äntligen är det vår i luften. En annan sak som är i luften just nu är pollen och insekter. Men lugn, det fixar vi. Hos oss på Circle K kan du tvätta bilen snabbt, enkelt och hållbart från endast 159 kronor. Så passa på att möta våren i en skinande ren bil. Välkommen till Circle K.
Vill du lyssna på fler poddar efter dagens avsnitt kan du alltid ta och lyssna på Skarpt podcast som handlar om djupare och samhällskritiska frågor och även på Magic Monday ifall du vill höra något lite mer spirituellt. Vill du veta mer besök gärna deras Instagram skrpt.se och magicmonday.se. Nu börjar spökpodden.
Fredrik, det är ju en ny vecka på grund av att det är tiden, så tiden går.
Tiden går.
Men egentligen skulle det här varit i förra avsnittet skulle egentligen det här varit med.
Ja. Det skulle ju det. Men eftersom vi har så himla mycket att prata om och så intressanta grejer och bra funderingar så vi drog inte ut på det.
Tänker du på, inte. Har du tänkt på att du lyfter verkligen upp dig själv här nu?
Ja. Fast mest dig, tänker jag.
Men är det så viktigt att man gör det?
Att man lyfter upp sig själv?
Ja, är vi dåliga på det allmänt, människan?
Jag tror att svenskarna är dåliga på det, för allt ska vara så himla lagom. Om man tänker på USA, där är allt störst. Alla är bäst, alla är vackrast. Man trycker på sina positiva egenskaper och lyfter fram dem. Och jag tror att vi svenskar, eller nordbo kanske, skulle göra det mer. Sen behöver man inte bli för stor på det, men varför inte prata om det som man är bra på eller det som man tycker är intressant egentligen? Det handlar om att ha rätt inställning till saker och ting, och ju positiva inställningar du har, desto större chans har du att bli duktig och lyckas med det som du faktiskt vill, tänker jag.
Jag tänker lite grann som du säger just med USA. Där är det verkligen som du säger. Och sen tycker jag att amerikanerna är väldigt duktiga på att ge beröm till andra. Alltså, ja. Min moster och min morfar har gått bort, men de bor i USA. Mm. Och min moster kommer ibland på besök i Sverige, och jag kan ju se hennes beteende är väldigt likt det man ofta ser i filmer där de blir superglada åt någon annan.
Ja.
Som lyckas med någonting. De ska fira och ska det, åh gud vad bra, åh det så här, och jag bara, men herregud, du är gladare än mina föräldrar och du träffar mig en gång typ var tionde år liksom så här. Så att de är väldigt duktiga på att typ lyfta andra också.
Ja, det är de. När jag gick i gymnasiet så hade vi en kille som var, jag tror han var ett halvår på skolan. Han gick inte i min klass då.
Han var inte ett halvår.
Nej. Han var utbytesstudent på typ 6 månader och sånt där. Han var från USA då. Och han var också sån. Han var ju, då upplevde man kanske honom som lite skrytsam och sådär. Men så är det efterhand. Så när man tänker tillbaka på det, så han var svingrym på att spela gitarr. Det gick han runt och sa också att jag är bra på det, vill du lyssna och sådär. Men samtidigt så var jag också duktig på att lyfta upp andra. Men det, man tänkte inte så mycket på det då.
Nu jag tyckte det var skrytsam man var.
Ja, men man gjorde det för att man var inte van vid det. Och det är en reflektion.
Ja, men det är verkligen så. Ja. För att det är ju det, det är ju så svårt. Jag lyssnade på, jag hörde någon som pratade om, det finns ju en retorikpodd ju. Som är ganska populär, vad jag har förstått. Jag kommer inte riktigt vad den heter nu. Men där finns det, där det står typ så här, lär dig skryta snyggt.
Ja.
Och det finns ju säkert ett sätt som man kan skryta på. Men man inte ska låta skrytsam, men man kan säga det på ett bra sätt, hur bra man är.
Att man lyfter fram sig själv, ja, och sina goda egenskaper.
Men det är ju som nu på en anställningsintervju när de säger typ så här, vad är dina bra egenskaper? Så har man typ så här, förberett sig innan. Typ så här, ja men jag är duktig på det här och jag är bla 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 så här. Och så kommer alltid den andra frågan, typ såhär, vad är du sämre på då? då, den är ju så svår. För där, man, oftast reflekterar man ju inte över sina arbetssätt, alltså sina, sin personlighet, alltså sina dåliga arbetssidor kanske alltid.
Fast gör man inte det?
Ja, alltså, man kan ju reflektera, man kan ju säga typ såhär, ja men du vet såhär, jag kan bli lite arg ibland hemma du, till exempel. Alltså det är oftast de egenskaperna man reflekterar över. Jag kan ju säga att typ, jag är väldigt dålig administrativ. Jag hatar administration.
Det gör jag med.
Det är det värsta jag vet. Och, men jag kan inte säga att det är ett jobb, typ, jag söker jobbet jag, som kanske ska jobba just med att administrera någonting. Så här, jag är fruktansvärt dålig på administration.
Nej, man behöver, men samtidigt så kan man säga det att något som jag behöver jobba mer med är administration.
Ja, men inte om du söker en tjänst som kanske...
Som administratör.
Som du ändå liksom ska kanske ha den egenskapen till. Då försöker du väl inte säga att du säger någonting jag kan bli bättre på är just det här jobbet igen.
Fast man kan ju bli bättre på allt.
Ja, det säger man ju alltid. Man är ju aldrig fullärd. Men, man kan ju, men jag menar alltså, de dåliga egenskaperna som du alltid har är ju kanske väldigt liksom... Man reflekterar inte över dem lika ofta som du reflekterar över dina positiva sidor. Som typ såhär, jag kan känna typ såhär, men jag är extremt pratglad. Kreativ, jag tycker det är liksom så här kul och innovativ och bla bla bla. Men jag tänker, jag sitter inte hemma och tänker typ, vad är mina dåliga egenskaper, men det kan, måste man ju också kunna göra.
Ja, jag tror att man borde nog bli bättre på det.
Mm.
Just för att bli en bättre person. Det blir väldigt djupt här nu, men för är man medveten om sina dåliga sidor så kan man ju faktiskt göra någonting åt dem.
Ja.
Och då blir man ju, hela du blir bättre då.
Men det är också någonting som man måste bli bättre på. Det är ju att kunna, eller jag är ju bra på det, kan vi inte säga annat, nej Fredrik, men, nej, men konstruktiv kritik är ju fantastiskt bra.
Ja, det är det bästa.
Det är ju väldigt många som har svårt. När man kommer upp och blir vuxen så är det ju alltid mycket lättare. Men när du var yngre så kanske man inte var lika duktig på konstruktiv kritik som man är nu.
Nej.
Men det är ju någonting som jag tycker är, oftast nästan är bättre än att ge. Alltså jag tycker det är jättebra att få bra feedback och hela den biten. Men konstruktiv kritik gör att man växer.
Det gör det. För då får man ju också en anledning till att just kritiken som sådan. För då kan man ju faktiskt göra någonting åt den och förbättra den. För det är det värsta jag vet också, att om man har gjort någonting eller att vi har fått någonting att fy fan vad dåligt det här var. Jaha. Ja, det har ju du rätt att tycka. Men vad var det som var dåligt? Mm. Vad tycker du att vi behöver utveckla? Och just för att kunna göra någonting åt det. Och det är jätteviktigt att kunna stå upp för den tanken. Att om jag tycker att du är dålig på någonting, så får jag ju säga det. Och varför jag tycker det kanske.
Men känner du någonstans...
För annars är det ingen mening. Men bara, då blir man ju bara elak och trycker ner.
Men tror du att det är väldigt, alltså, tror du att det är svårt för oss, alltså, som människa att, för vissa människor kan vara så här superöppna med att säga vad de tycker och tänker, även om det kanske kan vara ibland lite sårande. Men jag tror att oftast kanske det är typ en stor potential, alltså en stor liksom procent av potential, så procent av folket är lite rädda och säger vad de tycker och tänker, så att de håller det inom sig, och så blir det, skapar det här irritationen mellan människor.
Jo, jag tror att sen så tror jag det handlar också om är hur har man haft det när man var yngre och när man var barn. Har man bara fått höra hela tiden hur bra man är och hur duktig man är och gör sig och så, utan att få den här konstruktiva kritiken och bara, nej men du, det där var inget bra gjort, gör så här istället. Alltså, hur mycket sånt har man fått? Och det tror jag också speglar hur man tar till sig kritiken i vuxen ålder. Sen klart, erfarenheter och allt sånt också spelar roll såklart. Och så, men
hur duktig är du på att ta emot konstruktiv kritik?
Det beror på var den kommer ifrån.
Det är ju
känslan där. Om det är någon som betyder väldigt mycket för mig, så är det ju jobbigare att ta emot kritiken.
Tycker du det?
Jag tycker det, ja.
Jag tycker nästan att det är nästan jobbigare att ta emot konstruktiv kritik om någon som inte känner det. För då får ju inte den hela bilden.
Nej, men å andra sidan så finns det... Där är ju ingen... Alltså förstår man rätt nu, men där är ju ingen känsla kopplad till det.
Nej, men jag kan nog säga så här, om du vet, så vill jag med tanken nu att som min sambo i början då var ju väldigt bra på att ge mig konstruktiv kritik på podden.
Mm.
Jag har ju tendens, och det har jag fortfarande än idag, att prata väldigt fort. Och hon lyssnar ju på podden, och det är helt, alltså, mirakulöst att hon lyssnar, för det är lite svårt att lyssna på folk som är nära och kära, och hon tycker verkligen att podden är kul och hon tycker det är intressant och tycker det är liksom utvecklande och så. Men hon kan ju bara säga typ så, ah fan det Oskar, du jävla vad du pratar ibland snabbt, man hör ju knappt vad du säger. Och jag tycker att det är jätteskönt när hon säger det, till exempel den här kritiken i där. Men om någon annan säger det, då börjar jag tänka typ så här, hur många mer än den personen jag inte känner tycker likadant?
Ja.
Och då blir det, då får jag börja tänka typ så här, shit för fan, tänk om det sitter typ så här 10 000 människor som tycker att likadant, att de hör knappt vad jag säger.
Ja, blir han aldrig bättre?
Nej, men är du med? Och då är det så svårt, för det blir så, bilden blir så mycket större.
Ja.
Medan en nära och kära kan du alltid typ så här, ha en närmare dialog med. Och är du med? Även om hon säger det, kan vara 10 000 andra som tycker likadant. Men eftersom inte den personen säger det, så behöver du inte försvara dig för någon. Här kan du försvara dig mot den personen du känner.
Ja.
Det blir lite lättare tycker jag.
Ja, förstår du tänker jag. Sen känner och upplever inte jag det är riktigt likadant.
Nej.
Det är märkligt det.
Nej, men det kanske är på grund av att du kanske, jag vet inte, det är nog lite olika beroende på hur man, vad man är för kritik kanske också.
Ja, det är klart.
Det kan ju vara det.
Visst är det så. Sen, en del kritik blir man ju bara glad för att få som du säger. Speciellt från den nära och kära att det kommer fram och upp så att man kan göra någonting åt det.
Ja, men nu har vi pratat väldigt mycket om kritik ju, och det är inte det vi ska göra idag ju.
Nej.
Det blir kritikpodden ju.
Kritikpodden.
Men det är ju lite roligt att prata om lite annat än ibland än bara spöken och andra ämnen.
Ja, men det är ju det. Och det är ju också ett sätt för oss att lära känna varandra ännu djupare.
Ännu djupare. Ja. Även om vi har en relation som vi har faktiskt vetat om varandra väldigt länge, så har vi aldrig haft en relation där vi verkligen umgåtts privat. Så liksom. Nej. Där vi har gått hem till varandra och spelat tv-spel eller druckit grogg liksom.
Grillat.
Nej, ingenting sånt faktiskt.
Nej.
Så att det här är ju lite faktiskt en vänskaplig arbetsrelation än så länge.
Verkligen.
Ja, och det
kommer. Den blir bara djupare och djupare.
Ja, men det är ju så. Man lär känna varandra och man får väl reda på lite nya saker om personen under poddens gång.
Det får man verkligen.
Mm.
Och nu ska vi snart lära känna en annan varelse här.
Ja, vi pratade om vampyrer i förra avsnittet ju.
Det gjorde vi.
Och det var ju superspännande. Vi fick ju reda på lite nya saker, hur man dödar en vampyr som jag inte visste om. Och lite annat som jag inte visste också, så det var ju väldigt kul.
Ja, så in och lyssna på förra veckans avsnitt om vampyrer.
Och får vi se om hur mycket du kan om varulvar och vad folk känner till och har hört om varulvar.
Ja.
Det är ju någonting som också...
Det är väldigt fascinerande.
Det är väldigt fascinerande och någonting som har florerat och funnits i många år, snacket om varulvar. Och är det en skröna eller är det sant?
Det är sant.
Mm. Enligt oss är allt sant. Ja. Allt på Netflix är sant.
Ja, så är det.
Lite då, vad tror du, du kan ju berätta lite grann Fredrik, vad var ditt första, vi pratade lite grann sist gång ju på förra avsnittet om vampyrer, vad var mitt första minne av vampyrer, vad är ditt första minne av varulv, har du något minne av det?
Ja det har jag,
har du
det? Och nu är vi tillbaka i mitten på 80-talet och jag bodde i Vimmerby.
Igen?
Ja, jag bodde där och jag... Där. Jag var tydligen en del på bio där nu när man tänker efter. Då var vi på bio, jag och en kompis, och såg den här... vad hette den? Teenage Werewolf, kan den heta det?
Ja, med Michael J. Fox.
Ja, den! Och då cyklade vi också. Men då cyklade jag inte själv hem, utan då cyklade jag... Jag minns inte vem det var jag var och såg den med. Men vi såg den, och... Det var läskigt för att cykla. Det fanns en skog där som man cyklade igenom. Och det... Jo, Fredrik var jag med. Han hette också Fredrik. Han och jag undrar om det var någon mer. Och jag vet att vi hade ju följt en bra bit hem. Men sen sista biten då. Då var det läskigt. När man cyklade igenom skogen där. Och det var mörkt och sådär. Så att... Teenage Werewolf med Michael J. Fox. Se den. En kalasfilm. Jag undrar om man skulle uppleva den nu.
Jag skrattade säkert.
Ja.
Men var du Fredrik 1 och Freddan då? Eller var det något speciellt namn?
Jag har ju alltid haft smeknamnet Koppen.
Ah, ja. Smittkoppen.
Nej, Spottkoppen.
Robocop. Roboskop.
Robocop.
Ja, det är så mycket. Okej, så du var Koppen och Fredrik då?
Ja, kärt barn har många namn.
Så är det ju spotkoppen, det blir trevligt.
Mm. jag bjuder på det.
Du bjuder på det, ja. Ja. Det kommer att stå så nu på våra covers ju, så här. Smittkoppen.
Oskar smittkoppen, spotkoppen.
Ja, nej, nu ska jag berätta lite grann vad jag har fått fram på min research i alla fall. Och ja, ni får lyssna och så får ni
fundera.
Ja. I våra dagar är den kusliga varulvsfiguren mashande från filmer, serietidningar, dataspel och romaner. Oftast berättar de om hur en man eller kvinna smittas av ett bett från en varulv och att personen under fullmånens ljus genomgår en förvandling till en blodstörstig vargmänniska. Det enda sättet att bekämpa varulven är med hjälp av silvervapen. Men denna typ av varulv har inte mycket gemensamt med det varulv som beskrivs i våra folkminnesarkiv faktiskt. Så det blir lite spännande.
Det finns alltså folkminnesarkiv.
Jajamän, det ska vi prata om lite grann också.
Bara en sån sak.
Mm. Det som är oftast är då att personen av olika anledningar kan förvandla sig till ett rovdjur. Alltså det är väldigt gammalt och förekommer i många länder. Som det, samma sak som med vampyren i förra avsnitt. Runt om i världen. Man har exempelvis, och detta var ju en grej som jag hade väldigt svårt att uttala det, men det heter ju det gill, vad var vi sa, Gilgames hypos. Vad var det, Fredrik? Vad var det du uttalade? Gilgames hyposet. Vad var det fan, vad det heter?
Jag uttalade Gilgames hyposet.
Ja, och för er som inte vet vad det är då, det är ett gammalt skrift då som är en av faktiskt världens äldsta litterära verk.
Mm.
Och den här eposet då, det är ju ett skriftverk då, som ursprungligen skrevs på ledtavlor med kilskrift och är en berättelse om en kung som heter Gilgamesh, som var den tredje kungen i Uruk 2800 år före Kristus. Och Uruk, som var en stad då i Sumer som det heter då, och det kallades senare blev det Babylon, Babylonien kanske heter, vid floden Eufrat i dagens Irak. Och man tror att den är skriven cirka 1008 år före Kristus, den här skriftelsen då.
Mm.
Och där omtalas det personer som förvandlas till vilda djur från antikens Grekland. Eller även från antikens Grekland berättar de om guden Zeus som straffar en grupp människor vid berget Likaon heter det, genom att förvandla dem till vargar. Den isländska sagan beskriver flera människor som av olika anledningar kan förvandla sig till en varg eller björn. Det är lite kul ändå att så gammal skrift har omtalar om folk och personer som förvandlas då till vilda djur.
Ja, men var det Zeus alltså?
Nej, alltså Zeus var, det var även i antika Grekland så pratade man om det då.
Mm.
Och även i isländska sagorna då. Men just den här kungen då som i dagens som var det Iran va?
Irak
var det. Har till och med beskrivit det i de här 1800 år före Kristus.
Ja, det är häftigt. Men är man varulv? Nej, det blir man. Vad blir man, varbjörn då?
Ja, du ska få höra detta. Det är så här, varg, björn och hund kan man säga då.
Ja.
Ordet varulv betyder ordagrant manulv, där ulv är ett äldre ord för varg. I våra folkminnessamlingar är det inte bara förvandlingar till varg som beskrivs, vilket vi också kan se i de olika namnen som användes för detta väsen. Så att varulv är ett övergripande ord för förvandling till djur.
Okej. Okay. Mm.
Föreställningen om att människor skulle förvandlas till vargar var vanligast i mellersta Sverige, särskilt i de västra delarna, medan man i norra Sverige kunde genomgå förvandling till björn och den södra delen av landet till hund.
Ja. Mm. Har det med att göra att det finns mer björnar norröver och vargar i Mellansverige och i Skåne så finns det bara hundar?
Finns det bara hundar? Tror jag inte bara katter då, det gäller tråkigt.
Ja.
Så förenklat kan man säga att djur som människor tänkte skulle förvandlas till styrs av vilka rovdjur så, som du berättade normalt förekom i det området. I enstaka fall talas om förvandling till andra djur som grävling, gris och huggorm, eller till odjur utan direkt anknytning till särskilt djur. Några exempel på dialektalade benämningar är hamnvarg, hambjörn, fähusbjörn, knivskedsbjörn, lappbjörn, manur, manuske, marurv och vitvarg.
Mm.
Hade du velat vara en liten lappbjörn?
Eller en vitvarg. Det tycker jag är lite coolt.
Ja.
Eller en huggorm kanske?
Ja, men det är lite kul ändå, så det var lite som du
förutspå det där. Det är lite beroende på vad man har för djur i just i området som man förvandlas till.
Vem blev varulv då? Enligt designen som finns upptecknade kunde orsaken till förvandling skilja sig åt. Det vanligaste var att det var ett resultat av trolldom, antingen frivilligt eller genom förbannelse. Den som av fri vilja valt att bli varulv använde sig av magiskt föremål som ett bälte, en djurhud eller en salva. Det berättas att sådana personer var särskilt ilskna eller ville hämnas på någon. Den som drabbas av en förbannelse blev enligt flera uppteckningar ofta en gubbe eller gumma som tänktes komma utifrån, inte från egna bygden. En rädsla av främlingar kunde alltså ligga bakom som sätt att tänka.
Mm. Men ja, nu ska jag kanske inte gå händelserna förväg här. Men då när vi snackar om varulvar så fanns det ju många olika sätt att bli det. Och en varulv kan ju smitta eller göra en annan varulv. En vampyr menar jag. En vampyr kan ju göra en annan människa till vampyr. Men kan en varulv göra en annan människa till varulv, tror du? På något annat sätt än att...
För ett bett menar du?
Ja, till exempel.
Ja, för grejen typ, står ju typ att oftast berättas om hur en man eller kvinna smittas av ett bett från en varulv. Och att personen under fullmånens ljus genomgår en förvandling till blodtörstig varje människa.
Ja, nu... Ja, såklart.
så grejen är typ att det är vanligtvis är det ju då ett bett från en varulv eller från en sån där huggorm eller manurv eller vad det kan vara.
Jag var så inne på förtrollningar och besvärjelser och sånt där.
Men en knivskedsbjörn lät ju lite grann som vi pratade i ett avsnitt där du kanske låg och kram och skedade med din pappa när du var också. Det kanske var det du var. Knivskedsbjörn här.
Knivskedsbjörn.
Jag har ju aldrig talat om den här, men det måste ju vara du.
Ja, det är jag.
Det måste vara du. Men vanligtvis så trodde man då att det var antingen via en trolldom eller en förbannelse eller genom ett föremål som ett bälte. Och bältet kommer vi prata om lite närmare framöver. Men just det här med bältet då är ju lite intressant faktiskt. Men då var ju folk lite rädda att folk utifrån då bygden kunde vara varulvar. Det var ju inte själva personen i bygden som var en varulv tydligen. Från södra Sverige berättas att en gravid kvinna som ville slippa lida vid födelsen kunde använda sig av olika knep. Och kunde krypa under en mär, föda barnen på en plats där en mär vältrat sig eller krypa genom en uppspärrad fosterhinna från en föl. Anledningen var att man tyckte att hästen hade lätt att föda, en egenskap som därför tänktes bli överförd på modern. Dessvärre ledde det detta till att barnet tog skada. Blev det en pojke blev han varulv och blev det en flicka blev hon en mara. Men det kunde också räcka med att en katt stirrade på krubban där en nyfött barn låg eller att det gick under en likkista och sen under moderns säng när hon skulle föda för att barnet skulle bli en varulv.
Men hur ofta går en katt under en likkista?
Ja,
det har jag alltid undrat och funderat
på. Det är väldigt speciellt ju. Så det var ju inte bara att man blev biten av en varulv. Det fanns ju även då det här att man trodde då att det kunde räcka med att en katt gick då under en kista då.
Ja, och stirra på det sen.
Ja, jag stirrar på det innan.
Och sen att man kryper under en mär, det är också lite häftigt. Då måste man ha tillgång till hästar då.
Ja, det måste man ha. Men det var ju väldigt mycket på den tiden säkert.
Ja,
lite så
bondesamhället. Man hade ju det i jordbruket och så säkert.
Men det roliga var att det står ju så här, men det måste räcka med att en katt... Det kan också räcka med att en katt stirrat på krubban där ett nyfört barn låg eller att den gick under en likkista och sedan under moderns säng när hon skulle föda. Hur stor chans är det att den går först under likkistan och sen går den under sängen?
Sen går den direkt till sängen.
Så det är ju inget trevligt ställe att föda på.
Men jag undrar, hur har man kommit fram till det här egentligen? Hur vet man att katten har varit på begravning?
Det har den ju inte.
Han måste ha varit på begravning för att kunna gå under likkistan. Om han inte har varit på ett bårhus då.
Ja.
Sådana här bårhuskatter.
Då måste du gärna hänt så jävla många gånger typ att någon har iakttagit att katten först gick under likkistan och sen under moderns säng som skulle precis föda.
Men det är ju lite intressant här. Nu har jag en iakttagelse här att när min förstfödde son föddes så gick, jag tror det var, om det var dagen innan eller dagen efter, så var det en i släkten som gick bort. Och det har jag hört tidigare också, att för att när ett nytt liv kommer till så försvinner ett gammalt.
Ja.
Har du hört det tidigare? Mm. Det kanske har någonting med det att göra då. Just med den här då, att bli varulv och katter, och men att katterna skulle föra det vidare, det var ju helt nytt för mig. Men
tänker du då att den personen då som var i likkistan då, din då så kallade morfar, var det där? Nej.
Det var
någon nära.
Ja, det var en släkting.
Det kan jag tänka mig typ säga att det blir ditt liv. Men varför skulle den då vilja att det skulle skapas en varulv av det? Det
jag menar. Nej, men jag tänker, vad kommer det ifrån?
Nej, det är...
Överhuvudtaget, det måste ju vara så. Eller måste ingenting. Nej. Men det, jag vet inte varför jag kommer att tänka på det nu. Men att det är väl det att... Ja.
Men det tycker jag är superintressant. Det kan ju vara någonting som ligger...
För någon måste ju ha hittat på det här. Eller kommit på tanken att... Ja, men det här måste ju finnas en koppling till.
Mm. Ja, det måste finnas någon som har iakttagit detta flera gånger. Ja. Den katten har gått under kistan 3 gånger nu. Och precis ska den här personen föda. Och den blir varor.
Och så blir den varor. Men det... Snacka om att det måste ha funnits många varulvar då. Och samma person har iakttagit det här flera gånger.
Bara en också som iakttagit också.
Ja.
Det är så jävla stört. Men man visar ju också då att det är någonting som det sprang på 3 ben. Och det finns väldigt mycket uppteckningar på det, och det ska jag berätta om vad det är. För att den beskrivs varulven på olika sätt. Ofta som ett stort lurvigt djur med eldröda ögon som springer på 3 ben. Och jag undrar vad är det tredje benet? Det är ju så intressant där.
Vad är det tredje benet? Ja, det är intressant.
Att ha 3 ben kan förklaras på följande sätt. När en människa förvandlas blir ena armen ett ben, den andra armen en svans. Medan huvudet spetsar till formen av ett varghuvud. Det berättas också att varulvens ydande var hemskare och mer ihåligt än hundar och vargar. I folktron uppstår ofta förklaringar till det som avviker från det normala. Det betyder i förhållande till varulven är den på något vis ser annorlunda ut, kan urskiljas från andra djur. Oavsett om det förvandlas till varg, en hund eller en björn. Så i folktron uppstår ofta förklaringar till det som avviker från det normala. Det betyder i förhållande till varulven är det något... på något vis ser annorlunda ut, kan det urskiljas från andra djur. Oavsett om det förvandlas till varg eller hund eller björn.
Ja, och sen så tänker jag att den kanske har lite rester av kläder på sig också. Ja, så då kan man känna igen dem. Man har inte hunnit klä av sig innan man blir varulv.
Nej, men det är lite spännande att svans, att en armen blir en svans.
Ja, men det, den känns ju ganska logisk.
Mm.
Att,
man har ju inte tänkt så.
Att en varulv har bara 3 ben. Och en svans.
Ja, ja, men man tänker
för att, människan har ju bara 4 lemmar.
Ja, men man tänker ju aldrig på att en arm blir en svans.
Nej,
jag.
Men å andra sidan så har vi ju våran svanskota. Och det, undrar var det kommer ifrån. Har vi haft svans?
Ja, just det. Ja, det tänkte på. Ja,
nej, så den skulle ju kunna växa ut också. Så att vissa varulvar har faktiskt 4 ben.
Det här är också ganska intressant om just sammanväxta ögonbryn, lite Unibrowns. Det är lite intressant. Enligt en del berättelser var sammanväxta eller utstående ögonbryn ett tecken på att en person var en varulv. Ett annat tecken var att varulven saknade skugga eller att den hade avslitna, nedslipade tänder. Detta antyder att den i sin djurform hade bitit och slitit i folks kläder. Andra tecken var ärrbildningar i ansiktet. Det var så som varulven fått i djurform.
Sa någon legendarisk deal? Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla! Mobiloperatören med bra vibrationer.
Skägglöshet och avsaknad och kroppsbehåring kunde också vara ett tecken på att någon var varulv, sägs det. Jag är även personer som sprang upp för trappor eller andra branter på alla fyra kunde bli anklagade för att vara varulvar. Personer som var trötta och dåsiga under dagen kunde också misstänkas att vara varulvar. De hade sprungit omkring hela natten och därför var alltid så trötta.
Ja.
Det är lite hemskt.
Det är lite hemskt.
För du kanske hade den här, som vi pratade om, den här sjukdomen i vampyren där du var lite blod och var trött på dagen. Ja.
Så blir man anklagad för att vara varulv när man faktiskt är vampyr.
Ja, det är lite
tråkigt. Det är inte schysst.
Nej, det är inte schysst. Så att, men då är det så att om man ser folk med unibrow så får man faktiskt hålla lite utsikt.
Då får
utsikt, förlåt, så dålig svenska ibland.
Ja.
Inte utsikt heter det, utkik, ja, vackert där Fredrik, du är så duktig på svenska, galet bra.
Jag försöker, tack.
Fan, det är tur att du gick i skolan.
Ja.
Men det är ju lite spännande att man trodde det.
Ja,
det du är har det. Ju lite sammanvisning va? Du kanske är lite varu.
Ja, jag får ju raka mig för att jag ska få två ögonbryn. Ja. Jag har ju bara ett egentligen.
Ja, du kanske kan berätta mitt liv som varu.
Ja, det kommer bli en ny biografi.
Vi har ju någonting då, de förvandlas ju också under särskilda tider. Enligt många uppteckningar förvandlas en person till en varv under särskilda tider. Varje kväll, vissa veckodagar, under en speciell månad, under juletiden. Under flera års tid, vanligen 7 år, under hela livet. Fullmånen omtalas inte i dessa berättelser, även om förvandlingen många gånger kan förklaras ska ske sent på kvällen eller specifikt just vid midnatt. För det är lite det man tror ju. Ja. Jag trodde i alla fall.
Det som jag trodde, det var ju vid fullmåne.
Mm.
Att då förvandlas man varken man vill eller inte. Och sen kanske att man får kontroll på det och kan förvandla sig när man behöver det. Eller om man är utsatt för fara eller hamnar i en pressad situation så kanske man inte kan stoppa det heller. Men allt det kommer ju från filmer och serier som
jag
har sett.
Ja, men det är det. Ja. Det är ju så. Man tror att berättelsen kanske oftast skildras ifrån att man har gjort en berättelse ifrån
just kanske. Att det kommer från verkliga livet.
Nej, men att det kan vara liksom från sån här folklivsarkiv.
Ja.
Men det kan ju vara så att man inte har tagit med allting oftast. Och då blir det ju så att det som tas med oftast blir ju att folk fortsätter och tro att det är på samma sätt.
Och så förstärks det hela tiden. Precis. Man bygger på en bra historia.
Och hur bryter man då förtrollningen att vara en varulv?
Kan man det alltså?
Tydligen kan man väl det. Och det visar sig i folklivsarkiv och så vidare. Finns det sådana här berättelser om hur man blir det. Upptäckningar beskrivs flera metoder för att bli fri från varulv. Förtrollningen. Ett sätt var helt enkelt att berätta för någon att den var en varulv. Ett annat var högt ropa personens dopnamn. En tredje var att visa medlidande och kasta lite mat åt varulven. Hade förtrollningen orsakats av en som var trolldomskunnig kunde det också få den personen att bryta förtrollningen. Var det istället ett magiskt föremål, exempelvis ett varg eller björnskinn, som låg bakom förvandlingen kunde föremålet förstöras. Grymmare var inte berättat att en varor som ville bli kvitt sin förtrollning var tvungen att äta foster från en gravid kvinna. I en del berättelser är orsaken till att havande kvinnor helst inte lämnar hemmet utan att en karl följde med dem som skydd. Blir hon ändå överfallen kunde hon rädda sig genom att kasta klädesplagg åt varuven. Då måste den riva sönder kläderna medan hon kunde fly.
Måste riva sönder kläderna medan hon kunde fly.
Det är ju jätteskumt det här.
Ja, den är ju det är någon sån där drift som kommer in att se man får man ett klädesplagg måste man riva sönder det innan man kan fortsätta med något. Snacka om tics.
Ska jag inte eller? Den bara dyker på kläderna. Ja, men det är lite så intressant hur man trodde förr i tiden. Eller, alltså, att man tänkte då att man det ska vi lämna så måste jag ta med klädesplagg här så att ifall var du kommer så.
Ja, ta med mig tvättkorgen när jag går ut på promenad och är gravid.
Men jag tänker lite grann så här. Var det verkligen så? Trodde folk, levde de så här och de trodde allt på det här och de gjorde så? Alltså, tror du att folk på något sätt var så mycket dumma? Alltså, jag kan inte säga dumma för det låter dumt för det kanske var så. Men Om någon har sett mig så här idag, det är så här, var du kan komma, det är kanske bäst att du tar med dig liksom din wonderbang runt halsen. Så kanske jag tänkte så här, men det kommer inte komma varor, att är du med? Jag har ju inte sett någon någonsin sen de här senaste typ 40 åren. Varför ska de komma just nu?
Ja, det kan man undra. Men det finns ju, jag tror ju att det är så här då.
Det får du berätta om, tror jag.
Det är en förtrollning.
Ja.
Ja, och vi hade ju på medeltiden, jag på att säga, men då med när man brände och kastade häxor och trollkarlar i sjön, så finns det ju så lite häxor och trollkarlar idag som faktiskt kastar förbannelser, så att det finns alldeles för lite varulvar idag, så att de är nog kanske utrotningshotade.
Mm, jag gillar den här teorin.
Det är därför vi inte upplever det så mycket längre.
Mm.
Och det kanske har någonting med, nu skenar jag iväg här, men han Jätte eller Snömannen,
ja,
han kanske är en varul.
Ja, man vet.
Nej.
Men i det du säger, det kan ju vara så att förr trodde man ju väldigt mycket på häxor och trollkarlar.
Mm.
Och man visste ju inte bättre kanske. Och då blir det ju så att de var ju rädda för dem, för de trodde att de höll på bara med mörk magi.
Ja.
Och då blev det ju självklart att man kanske då trodde att byhäxan skulle kunna ha förvandlat grannpojken till en varulv.
Ja.
Mycket, mycket fint, Fredrik, mycket fint. Silverkulor är ju känt för att ta död på varulvar bland annat. Och det finns ju lite olika sätt att döda en varulv. En sista utväg är bara att skjuta varulven och kunna göras med ett föremål av silver, gärna en vigselring. Eller genom att stoppa något heligt som välsignats av kyrkan i laddningen, till exempel oblat eller sidor ur en psalmbok. Det är lite grymt om man ska skjuta och med sidor ur en sandbok. Det var ju spännande då.
Ja, det träffar man en papperskula.
Papperskula. Detta, det berättas att den som förtrollat en person till att bli en varulv också skyddar varulven från alla vapen genom att räkna upp vad den inte kunde skadas av. Men det kan ha varit något som hade glömts bort. Ett sådant ibland helt adagligt föremål kunde därför döda varulven. Enligt flera uppteckningar kan i alla fall varulven skadas av vanliga vapen. Så den som gjorde trolldomen då kunde då räkna upp vad den inte kunde skadas av. Så satt han då typ så här: tekopp, gaffel, kniv, krycka, tavla, ljus, kaffekanna.
Ja, det finns ju ganska många föremål.
Ja.
Så det... Det handlar nog om hur lång tid den här personen hade för att göra förtrollningen, ja. Hur väl ska vi skydda den här varulven, eller ska han få klara sig själv?
Mm. Det är lite spännande, va?
Ja.
Och jag kommit upp en historia om en man som heter Peter Stump som jag kommer att prata om. Men innan jag gör det så är det så att det finns lite arkivupptäckningar som är skrivna här i Sverige, som folk har skrivit om just varulvar eller något likvärdigt då, som finns nedskrivet då.
Intressant.
Superintressant.
Ja, annars är det ju svårt att det är ett arkiv om det inte är nedskrivet.
Det är jättevackert. Och det är så att det fanns sådana som kunde göra manulvar av folk. Det var trollgubbar då som kunde göra det då. Det var en man som brukade bli manulv innan han skulle springa sin väg. När han kände att det kom över honom, sa han: säg bara mitt namn. Se om det sa hans namn, skulle det ge sig. När han kom tillbaka var han alldeles fördärvad. Jag har inte hört talas om att jag har hört talas om att det röt på folk. Jag vet inte riktigt vad det där var, men det lät knappt.
Manulv.
Mm.
Är det skillnad på varulv och manulv?
Ja, det är väl manulv är väl som det stod i början då. Det var ju ett samlingsord, va? Eller var det inte, var det så? Det var väl något sånt där.
Ja, men så var det nog kanske.
Ni får spå tillbaka.
Det fanns ju en massa olika namn, som du sa.
Så här, de har talat så mycket här om björn som härjade och som inte var en riktig björn, trodde de. Till och med vår far var ute och vaktade för honom vid fähuset, men då kom han inte. Men på ett ställe här väst om älven, en by som heter Långstrand, där kom han och bröt sig in i fähuset hos en som kallade Pitte och tog en kviga och for genom taket med henne. Gubben kom dit och fick tag i yxan och högg till och skulle hugga björn, men det tog bredvid. Laggården stod länge kvar och huggmärket syntes där. Han sätter liar sen i taket i fähuset så att björnen inte skulle kunna komma ner. Men han kom en gång till och då hade pittebussen i ordning och sköt på honom. Och han såg hur håret rök. Men han blev inte skadad. Då trodde Pitte att kulor inte bet på den björnen. Så då stöpade han en kula som var silver och skulle skjuta honom med. Men då hade han farit, står det. Och detta skrev av systrarna Johanna 1864 och Erika 1866 Johansson Transstrand i Dalarna.
Mm-hmm.
Och detta var upptecknat då i Folklivsarkivet 1932.
Ja.
Hon sa att en karl där uppe blev förvandlad till varg och så var det en karl som försvann i grannskapet. Han gick varg ett helt år, men hon undrar på att när hon gick in i boden kom den vargen och tittade in jämt. Någon sa att hon skulle ropa sin mans namn. Då blev vargen människa, men han fick rumpan kvar. Vadå? Men han fick rumpan kvar.
Han hade svans.
Ja, kanske.
Alltså, den släppte inte helt förbannelsen där?
Nej.
Bara lite halvt om halvt.
Och detta är i Möklimpa, Västmanland 1930.
Ja.
Man har i byn Ryssätra berättat en säga att någon där i byn en gång i tiden skulle ha skjutit en kvinna vid gått i björnhamn. Men uppdagade förhållanden genom att den skjutna björnhonan hade hårflätor som en kvinna. Och då skrev det så att björnhamn betyder att personen förvandlas till en björn under en viss tid. Och detta är ju då i Dalarna i Risätra tecknat 1932.
Intressant.
Mm, verkligen. Superintressant ju.
Ja.
Undrar hur mycket sånt här det finns runt om i Sverige?
Ja, i gamla arkiv ja. Som man inte har läst.
Nej.
Eller som inte har blivit publicerade eller sådär.
Vi har ju snackat om att vi ska till Folklivsminnesarkiv ju och plocka lite grann lite olika sådana, för det är ju små lådor som de ligger i som folk har skrivit, så man kan gå in och kolla ut efter kategori, till exempel spökhistoria eller spöken eller så här.
Ja, det är så himla intressant.
Så jäkligt intressant. Men nu ska jag berätta om Peter Stump. Har du klart som honom?
Nej, men jag hade ju inte det. Eller har inte det. Jag ser fram emot det här. Det är lite spännande faktiskt.
Det är lite spännande.
Ja, det är det.
Peter Stump. Den mest omfattande källan som finns om Peter Stump är en broschyr på 16 sidor som publicerades i London 1590. Idag är det endast två exemplar som har överlevt. En finns i British Museum och en i Lambeth Library. Broschyren upptäcktes av okulisten Montaug Summers 1920. Den beskriver Stumps liv, påstådda brott och rättegångar som innehåller många uttalanden från grannen och vittnen om brotten.
Oj, spännande. Spännande. Han var en tjuv och bedragare kanske.
Ja, du får höra här faktiskt. Ja. Jag får ta lite djup andetag, Fredrik. Även om det exakta datumet...
Gör det. Ta ett djupt andetag och samla dig och så prata långsamt och artikulera ordentligt.
Det är fan vackert. Även om den exakta datumet om platsen för Peter Stumps födelse är okänd. Men man har utifrån arbete och källor visat att han bodde nära Bedburg i Tyskland omkring 1530. Peter Stump kan ha haft ett annat namn som Abel Griswold eller Abel Griswold eller Ubel Griswold. Namnet Stump eller Stumpf kan han ha fått som en hänvisning till faktum att hans vänster hand hade skurits av och endast lämnat en stubbe på tyska stump. Så han hade ju då ingen hand då.
På vänster.
Kanske var den som var hans svans, man vet.
Ja.
Det påstås att som varv hade han skurit av sin vänstra framben, så var det. Då bevisar samma skada som mannen hade. Stump föddes i byn Ebrad, kanske heter på tyska. Nära landsbygden Bedburg i välkåren Köln. Ja, det är bra, du kan tyska. Hans faktiska födelsedatum är inte känt eftersom den lokala kyrkböken förstördes under 30-årskriget 1618-1648. Det man vet man tror i alla fall att han var en rik bonde i sitt landsbygdssamhälle under 1580-talet. Och han var enkling med två barn, en flicka som hette Belle, Sybil då, som även man tror att hon hette, som verkar varit äldre än 15 år gammal och en son i okänd ålder.
Bell där, är det skönheten och djuret?
Ja, det är kanske därifrån det kommer.
Ja.
Ja, jag vet inte. Under 1589 hade Stump en av historiens mest berömda varulvprov. Efter att han har sträckts på en tortyrbänk och innan ytterligare tortyr började han erkänna att han hade utövat svart magi sedan han var 12 år gammal. Han hävdade att djävulen hade gett honom ett magiskt bälte, eller ett bälte som gjorde det möjligt att förvandlas till girig, slukande varg, stark och mäktig med stora ögon, som på natten gnistrade som eld, en mun stor och bred med vassa och grymma tänder och enorm kropp och mäktiga tassar. Mm. Det där bältet är ju lite intressant tycker jag.
Ja, men det är det. Det är magiska föremålet.
Ja. Tror du att det finns sådana?
Magiska saker?
Magiska föremål som kan förvandla det till något.
Ja. Ja, jag vet inte.
Nej.
Men...
Ja, det
kanske.
Ja, man kanske. Vet. Kanske finns sånt.
Jag skulle vilja ha ett sånt bälte.
Ja, det är ju superspännande. Man kan, jag vet inte om jag vill ta, för du kommer ju få höra vad som händer.
Ja, men ett magiskt bälte.
Ja.
Det behöver ju kanske inte förvandla med till varulv. Nej. Eller något sånt där. Men typ pojke med guldbyxorna eller sånt.
Ja,
där.
Då kanske du ska ha byxor istället för bälte då. Så ja. Håller du upp byxorna i sig.
Ja, precis. Men då kan jag flytta över bältet till alla mina byxor.
Ja, det är lite intressant. Ja. Men han blev i alla fall av det bältet så blev han en girig, slukande varg med stark och mäktiga... och mäktig med stora ögon och som på natten gnistrade som eld. När han tog bort bältet då fick honom att förvandlas tillbaka till sin mänskliga form. Och det var lite kul att han kunde ta bort det bältet även när han var. Och det här bältet då har inte hittats någonsin efter hans arrestering. Så det är ingen som vet vad det här bältet är eller har tagit vägen. Under 25 år hade Stump enligt uppgift varit en omättlig blodsugare som åt köttet av jätter, lamm och får. Även män, kvinnor och barn. Han hotades med tortyr och erkände att han hade dödat och ätit 14 barn, 2 gravida kvinnor vars foster han rippade från livmodern och åt deras hjärtan som han senare beskrev som läckra, goda bitar. Ett av de 14 barnen var hans egen son vars hjärna hade rapporterats och ätits av. Inte bara anklagade Stump för att vara seriemördare och kannibal utan också ha haft ett incestförhållande med sin dotter.
Ja, han verkar inte så himla sympatisk den här Stump.
Nej, han är ganska rå alltså.
Ja.
Han är riktigt, det är riktigt hemskt där. Dottern dömdes till att dö med honom och han har även kopplats till att en avlägsen släkting som också ansåg vara incest haft ett incestförhållande med enligt lagen. Utöver detta erkände han även haft samlag med en succubus som skickades till honom av djävulen. Och för er som inte vet vad en succubus är, det stavas S-U-C-C-U-B-U-S som kubus, succubus som kubus då. Succubus är en demon eller ett övernaturligt väsen i kvinnlig eller manlig form enligt folktro. Dessa för männen i deras drömmar för en sexuell umgänge. Det sägs om man har mycket sexuell aktivitet med en succubus kan få en sämre fysisk och psykisk hälsa som även kan leda till döden. Men den manliga då versionen heter inte succubus, den heter ju då incubus istället.
Mm-hmm.
Har du någonsin hört talas om det? Ja, alltså jag vet inte. Det är roligt att de här kommer då i dina drömmar.
Ja.
Succubusen och förför dig och har liksom sex.
Så om man har mycket sexdrömmar
så
kan man dö.
Ja, även det låter tragiskt då, men det är ju lite intressant där att man...
Det är jätteintressant.
Hade
det har jag aldrig hört talas om det här.
Nej, det fanns nu, väldigt mycket om det.
Nu vågar man inte drömma längre då.
Jag vet inte fan, nu vill jag ju gå lägga mig och sova.
men åkalla med succubus.
Succubus. Det är lite busigt.
Ja, det är busigt.
Lite busigt. Men det här är någonting som det fanns väldigt mycket om just. Men jag förstod också att idag så kallar man succubus för det är typ en slags troll. Nu tror man att det är trollformer som gör att folk får de här drömmarna, att det är någon som gör det på dig liksom.
Om man, typ som en förbannelse.
Förbannelse.
Ja, okej.
Men då avrättades ju då, efter det här hans erkännande då, så avrättades Stump den 31 oktober 1589 tillsammans med sin dotter då, Belle Sibyl då.
Men det var ju lite, vad fan sen, han har ju säkert tvingat sig på sin dotter.
Mm, det har han garanterat gjort.
Ja, men, och så avrättas hon också. Mm. Är det kompis?
Och älskarinna.
Ja.
Hans älskarinna som också var i incest, avlägsen incestförhållande då, eller så här, i förhållandet med någon i släkten. Hon heter Catherine, eller Katarina eller vad kan man heta. En av de mest brutala, så är han sett att avrätta var en av de mest brutala någonsin. Han sattes på ett hjul där köttet revs ur hans kropp på 10 ställen med en glödande tång, följt av hans armar och ben. Hans armar och ben bröts av med en trubbig sida av yxhuvudet för att hindra honom från att återvända från graven innan han halshögs och hans kropp brändes på bål. Hans dotter och älskarinna flåddes och strövs innan de brann tillsammans med Stumps kropp. Som en varning mot liknande beteende uppförde lokala myndigheter en stolpe med tortyrhjulet och en vargsfigur på den. Och högst upp placerade Peter Stumps avskurna huvud.
Fan vad brutalt.
Sjukt brutalt ja.
Ja.
Helt sjukt.
Det är medeltiden liksom. De var så jäkla grymma.
Ja, och folk stod ju heja på också.
Ja, det kanske samhället är väl, finns ju mycket grymheter idag med, men det som man hör från medeltiden och hur de torterades och slets sönder i stycken, alltså det är, ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Men visst är det en sjuk historia?
Ja.
Men tror du, det här är ju då skriven och finns 2 exemplar kvar av den här så kallade typ broschyren,
ja,
på 2 ställen. Tror du att det här har kanske skapats för, som i slutet då, en varning mot att det här beteendet kanske inte skulle liksom göras, att det kan vara liksom bara ett exempel på att incest, ja, det, ja, är inte okej, okay, liksom.
Sen är det inte schysst att vara seriemördare heller. Nej. Så att sen kanske man har lagt till det här med varulv då.
Ja.
Men det hade ju inte behövts lägga till, för det är ju ganska grymt ändå.
Mm, men tror du att han kanske, vet, om man då läggs i tortyr, kan man inte vara så ibland att man kanske bara säger vad som helst bara för att, ja, slippa det liksom?
Det tror skjutsingen det, om man läggs i sträckbänk och allt, ja, möjligt.
Då hade det blir sjuka hemska
tortyr. Han hade erkänt allting.
Ja, alltså det, tortyr är verkligen min mardröm alltså.
Ja.
Det är typ någonting som jag hade, det, jag hade hellre gått med och säga vad som helst.
Du är hellre jagad av vargar.
Ja, varvar i det här läget.
En kniv. Oro, apropå oro då.
Ja, det har blivit jagad av dig då, Fredrik. Ja. Eller en sån där så kallad, vad det, knivskedsbjörn.
Ja, de är mysiga.
De är supermysiga.
De skedar.
Men detta var ju då lite grann om varven och det var det jag hade faktiskt idag.
Ja.
Och det tycker jag var lite kul ämne att prata om.
Ja, det är det. Det är ju lite magiskt faktiskt. Mm. I allra högsta grad här. För här fick vi ju reda på att det är förbannelse. Sen så undrar jag vad som händer om vi säger det att jag har blivit förvandlad till varulv.
Mm.
Och så biter jag dig. För då blir ju du varulv. Och sen så upphävs min förbannelse. Upphävs din också då?
Jag vet inte. Men det kan ju vara så. Det kan ju vara så om oftast, man säger väl om man dödar personen bakom förbannelsen, kan ju oftast i alla fall i Disney-filmer och så vidare så upphävs
det.
Det är superintressant. Men nu har vi ju, ja, gått igenom det här och vi pratade om det lite grann sist gång. Förra avsnittet ju att vi har ju lanserat seansonline.se, eller lanseras egentligen.
Den kommer lanseras egentligen
framöver. Och det är ju så att vi tar seansen hem till dig kan man säga.
Det gör vi. Vi har byggt en ny plattform för att, precis som Oskar säger det, ta hem seansen i ditt vardagsrum eller ditt kontor.
Och vi är, detta är ju egentligen så att vi har ju ett program som heter Easy Teams och där står det även på hemsidan när man går in sen framöver hur man ansluter. Det är väldigt, väldigt enkelt, men jag kan förklara lite enkelt ifall det är så att ni vill ha en beskrivning hur det verkligen fungerar. Det är nämligen så här, seansonline.se fungerar som en webbshop. Du går in på ett medium som har gruppseansen, du klickar hem det, du kommer kunna flika, som du nu ska köpa till exempel small, medium, large på en tröja, exakt så ser det ut. Men det står egentligen datum den det mediumet då har. Säg då typ 4 maj till exempel, klockan 9. Då köper du din biljett på där. Om du köper den biljetten så kommer du få tack för att du, din order. Och sen 24 timmar innan, eller ja, det behöver inte vara, men i alla fall 8 timmar senast innan seansen, så kommer du få en länk till dig. Där det kommer vara typ klicka på länken. Om du har en dator, då kan du egentligen bara klicka på länken för att öppna din seans. Som startar sig då klockan 8. Då räcker det egentligen att du klickar på den länken som du får. Har du en mobil och du vill bara använda mobil, så måste du ladda ner appen. Och det kan du också göra genom att gå in på App Store eller Google Play. Som du kan ladda ner appen. Och det finns också på hemsidan om man vill klicka ner appen. Och då är det så att då klickar du på länken som det står. Och så trycker du in den PIN-koden som du kommer få på din mail. Viktigt att förstå nu är att varje bokning måste ske 24 timmar innan seansen börjar. Vi stänger biljetterna 24 timmar innan, så att man måste alltid boka 24 timmar innan. Samtidigt är det så att du har bokat och inte tänkt att du vill vara med en seans, så måste du avboka 72 timmar innan. Det är bara för att vi ska kunna sätta om biljettförsäljningen för någon annan.
Så är det.
Så här funkar det. Så att glöm inte att du kommer få ett bekräftelsemail, och sen får du ytterligare en mail med information hur du loggar in på din seans.
Ja, enklare än så här kan det inte bli.
Nej.
Klicka på länken, fyll i PIN-kod.
Ja. Om du har en mobil PIN-kod, annars är det bara att direkt på länken.
Mm.
Så att vill man, så går man in och gör det. Och varje biljett kostar 300 kronor. Och det håller på cirka en timme till en och en halv timme. Och då är det bara en gruppseans mellan 8-12 personer åt gången. Så att man får tid med just det. Ja, för att trivas med, det är så att säga trivas. Man, så man får i alla fall tid med mediumet och blir lite mer närhet.
Seansonline.se.
Ja.
Glöm aldrig det.
Glöm aldrig det. Här skickar vi upp lite stump på dig.
Ja, det gör vi.
Spökpodden.se och newkindoff.se för kommande event, eller om man vill se vad kanske är på gång. På.
Absolut. Sen har vi en YouTube-kanal, spökpodden.se. Vi har ett Instagram, spokpodden.se.
Mm.
Så vi har ju flera olika plattformar där ni kan gå in och följa oss och gilla oss och ge oss konstruktiv och bra kritik för att vi ska kunna växa.
Och gärna om man lyssnar nu via en iPhone och man inte, om man tycker om podden, om man tycker om att lyssna på detta, snälla ge oss i så fall en recension. Skriv gärna 5 stjärnor och skriv en fin text om Fredrik.
Ja, och även Oskar såklart. Om den här fantastiska duon.
Duon. Ja, vi får tacka för idag och till nästa vecka allihopa.
Ja. Ha det bra.
Ha det bra.
Okej, hörni, gänget. Vad är vårt motto?
Allt är inte som du tror.
Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar låga priser. En 12-volt skruvdragare från McTools för snurriga 199 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket.